Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
You're listening to Teach Me Sweden, a Swedish history podcast by two comedians teaching each other lessons about Swedish history that they didn't know about. I'm Jonathan Rollins.
Och jag är Erik Broström. Och i det här avsnittet så har jag den stora äran att berätta för Jonathan om en man som aldrig blir förväxlad med en maträtt trots att de har samma efternamn. Ja, det hörde rätt. Det är en maträtt med ett efternamn.
Yes. And we'll talk more about other foods too, like carrots and
mycket carrots.
Signatures and and railroads, all types of things in this episode.
Ja visst. Det och massa pang pang och pappersarbete.
Ja.
It's my Happy New Year song.
As everybody's Happy New Year.
No, I think it's only me. Well, är det en riktig låt? Jag bara körde impro.
It's 2023, man. This is the first Teach Me Sweden
yes.
of the year. Are you excited?
I'm excited. I'm excited to see you. I'm excited for this story.
Yes.
I'm excited for all. Hur mår du?
I'm good, man. I'm really excited because on February 3rd, I will be at... The first fully English?
No.
Right?
But it's...
Oh, you've done it before?
We've done it before. You're not special.
I thought
men,
it was.
Nej, men en engelsk kväll med dig som gäst på Peak Vasastans. It's going to be improv comedy with you as a special guest.
Yes.
Monologist.
So, I mean, if you listen to this podcast, to us two, there's no reason not to come to that, to see Eric doing what he does.
Yeah.
And then me
see
being...
See you being awesome.
Like, because the last time I did it was great, but you did it in Swedish.
You're a great
no,
guest.
I think you did it in English, huh?
I think we played it in Swedish, mix. But you, yeah. But this time we're gonna do a mini tour in the U.S. this summer, and we want to practice up our English improv.
Okay.
Linguistics.
What type of sticks are those?
It's good. It's linguine. It's linguine sticks.
Linguistics. Okay.
Linguistics, yeah.
All right. Well, on this, for those of you that don't know.
Oh, kanske första gången du lyssnar.
Yeah, man. This is a Swedish history podcast.
Mm.
And I'm waiting here to receive some information. A true story from Swedish.
Exakt. Ena veckan förbereder jag någonting. Du vet inte vad det är innan. Andra veckan, du förbereder någonting. Mm. Jag vet inte vad det är innan. Vi är båda lika dåliga på svensk historia.
Yeah, so I'm gonna most likely learn something I don't know right now. The one thing that's definitely gonna happen is I'm gonna make jokes about this shit.
Yes. Om ni tror att ni kommer få historiskt korrekt fakta, då är det helt fel podd.
Men very right place.
Men det kommer vara nära fakta. Nära fakta kommer det vara. Och en del grejer kommer vara rätt. Och en del grejer kommer inte vara rätt. Och det är för att vi förbereder oss inte för noga.
We're not historians.
Man ska aldrig förbereda sig för noga. Eller stå för något.
Yeah.
Om ni påpekar något fel så säger vi bara så här, ah, visst.
but we do have Patreon because we do some work to do.
Just det.
So you can support us on patreon.com/teachmesweden if you like. For as little as 10 crowns per month.
Mm.
You can support this podcast and get stuff like ad-free episodes. You get videos, like this video right here. Mm-hmm. People are watching some of them, and pre-snack. What do you call it?
Yeah, it's a pre-snack.
We have a pre-snack before every episode where we just chop it up.
Yeah,
this one we were talking about a Netflix series that we watched that has me feeling unsettled about life.
Mm.
So yeah, can dig into that. I cried. You know?
Under pre-snack.
Ja, yeah, under pre-snack.
Mm. Jag blir nästan, är det inte nästan en förolämpning om man inte ger oss 10 kronor i månaden? Det är ett statement. Alltså typ så här, jag vill inte ge dig 10 kronor i månaden, det är för mycket.
Yeah, it's a slight, as we call it.
Yeah.
In English. It hurts, man.
Yeah. Den här historien, det är 4 personer som har hört av sig, lyssnare, och sagt, kan inte du göra något på det här?
Wow.
Mm-hmm. Och den senaste kom samma kväll som jag satt och förberedde storyn. Jag satt och förberedde storyn och bara, har du funderat på det här? Man bara, psychic match. Så att det här är en nice. Populär. Och enda anledningen till att jag inte har nappat förut är för att jag vet rätt mycket om det innan. Och jag tycker att det är kul att ta saker som inte jag heller har koll på.
Yeah, that is fun.
Men nu när det är så många som har önskat det här så känner jag att nu, då kör vi.
Okay.
Det tycker jag.
Hold on, I got a text message coming in and they're saying, they want you to do this story.
Oh my god!
Another request during the recording.
That's awesome. That's awesome.
I want somebody out there next week to send the request to Eric to do the story he's about to do right now.
Helst. Jag lovar, jag kommer...
Impro Eric.
Jag kommer skratta så jag kissar på mig om jag får ett...
Is it Impro _ just Impro Eric?
It's just Impro Eric. Impro or Improv Eric. I'm not sure.
It's just Impro. Eric?
Okay.
It's Impro. Yeah, Impro Eric on Instagram. Mm. Don't forget to send some requests for him to do this story. Mm. I think you would appreciate that.
Och då skriver ni så här, jag vill att du gör någonting om Raoul Wallenberg.
Oh, is that what it's about?
Okay. Yeah.
The inventor of the Wallenberger.
And that's the show. Så att det var en saftig historia. Nej, alltså man kan ju säga så här. Det finns ju mycket Wallenberg i Sverige.
Oh, okay.
Det finns extremt mycket. Det finns Wallenbergan, själva maträtten. Och sen finns det familjen Wallenberg. Där Raoul Wallenberg...
They have a restaurant?
They have Sveriges enskilda bank, bland annat.
Oh, wow.
They own half Sweden.
God damn.
May have exaggerated. I think they even have... Jag vet att Peder Wallenberg... was the initiator for Junibacken. They got everything.
Okay.
They got properties, buildings, companies. Right.
So they're like the Rothsteins.
Yeah, pretty much. This guy though mm-hmm. har ingenting med deras förmögenhet att göra.
Okay.
Och det är inte därför han är känd.
All right.
Raoul Wallenberg föddes 1912.
Damn.
Mm, he's old.
I'm old. 111.
Han föddes i Lidingö. Och han växte inte upp i liksom den här rika familjen riktigt. För att hans pappa, som hette, nu ska vi se. Jag hade honom här. Gustav Oskar Wallenberg. Nej, förlåt. Det var inte han. Det var en annan. Nu ska vi se.
His dad?
Yeah, his dad was... What the fuck? I had this here. Sorry. Okej, han hade en pappa.
What?
Is that okay? där, föräldrar. Oscar, Raoul Oscar Wallenberg, precis. Hans pappa dog några månader innan Raoul föddes.
Oh, damn.
Och hans mamma då, Mai, hon gifte om sig med en annan kille som heter Fredrik, som är styvfar, som blev styvpappa åt Raoul. Däremot, Raouls farfar... blev lite av en förmyndare då. Det är Gustav Oscar Wallenberg. Han var affärsman och diplomat. Mm. Och han tog liksom ansvar för uppfostran av Raoul. Och bestämde lite hur hans karriär skulle se ut.
Okej. Okay.
Så han skickade honom runt i olika länder och för att plugga. Och,
so the granddad just was like, all right, I'm taking my grandchild away from you and...
No, not take away, but just decided, like, major decisions. Like, jag tycker du ska bli det här, jag tycker du ska göra det här.
Go to this school to study this.
Ja, ah, ja. Ah.
Okay.
Så farsans pappan dog i cancer. Och då steg farfan in och sa så här, men nu ska du ha en internationell utbildning, du ska resa, du ska lära dig en massa språk. Och lära känna hur världen ser ut. Och
sen, Fredrik is just like...
Jag vet inte om de har gift sig än. Jag tror de gifte sig senare. Okay. Jag vet inte. Fredrik...
Fuck Fredrik.
He's not... Not shout out to Fredrik. We usually do shout outs. Ingen shout out till honom.
No shout out to Fredrik.
Och det är ingen fel på honom. Han är bara helt oviktig. I alla fall. Så han tyckte så här, men du ska åka runt i livet, du ska göra det här och det här och det här, och sen ska du få en cheftjänst på en bank någonstans, alltså en Sverigebank någonstans utomlands. Det var planen.
Wow. Okej. Okay.
Och Raul tog studenten med okej betyg, men blev jättebra på språk. Och Mai då, mamma, hon ville att han skulle plugga juridik på Harvard i USA.
Oh, wow.
Men Wallenberg valde att utbilda sig som arkitekt istället i University of Michigan i Ann Arbor.
Why would you study Harvard? Why would you study law at Harvard?
Because it's Harvard.
And yeah, would you learn in US law and come back here? You can't handle the truth. And they're like, sir.
But your honor. There's no honor.
Strike that from the jury's memory. Like, there's no jury.
We call them ämbetsmän. And
they are people who are familiar with the law here. Not randoms off the street. Sorry.
Well, maybe that's why he didn't want to do it.
He's like, I can't believe they're trying to impend on my First Amendment right.
It's not all three my pieces. I got a Glock and a Smith & Wesson and a bazooka. nej, men så han pluggade till arkitekt istället.
Okay.
Han jobbade typ aldrig som arkitekt. Det är inte därför han är känd. Jag bara säger det nu.
Okay.
Efter flera resor så hamnade han i Sydafrika och sen så där han började bli försäljare av husgeråd och kemikalier. Och sen åkte han till Haifa. Det är tredje största staden i Israel. Eller där, omkring.
Okay.
Omkring det där området som är så turbulent.
Mm-hmm. Was it back then?
Det här var 1931-35.
So was it turbulent then? I don't know.
Well, it wasn't that turbulent there. Okay. But it was turbulent for Jews in other parts
in the
of
30s.
The...
Okay, sorry. Yeah. Okay.
Han kom i kontakt med många judar som hade flytt från Nazityskland. Och fått höra vad de håller på med. Mm. Så. Och han blev ganska engagerad i det också. Han kände mycket för, han blev kompis med väldigt många och liksom, ja, han fick en koppling till dem.
What, the Jews?
Yeah.
Okay.
Sen då 1941 så
I'm saying we're getting close to World
yeah,
War.
Yeah, we do. Då fick han hjälp av Jakob Wallenberg, förmodligen en släkting då, att skaffa ett jobb på till en vän till Wallenberg, affärsmannen som heter Sven Salén. Det var en liten handelsfirma med 5-6 anställda och det var en ungrare där som heter Coloman Lauer som jobbade. Och den hette Mellan Europeiska Handelsaktiebolaget.
Mellan Europeiska Handelsaktiebolaget.
Yeah, the Middle European Trading okay. Company.
Oh, so maybe. Like, okay, second hand.
I guess. Mm. De sysslar med export.
The middleman.
Yeah, the middleman. Export och import mellan Sverige och Ungern. Så det var det de gör. Och Wallenberg lyckas bli utlandsdirektör i Ungern, i Budapest. Så han var där flera gånger under 1942 i 3 veckor och 43. Så han åkte dit och pendlade väldigt mycket till Ungern från Sverige.
Damn!
Mm. Här i Sverige så är det en... Det finns en amerikansk vad heter det? Organisation som heter War Refugee Board.
What's with the names and stuff, man?
Yeah.
The Melon Hand, whatever, all beer.
Yeah, yeah.
And the refugee board?
Yeah, yeah, yeah. So that they were...
Is this when refugees aren't moving around enough?
Yeah, yeah. No, they were
restless?
No, stupid.
Do you have a board refugee?
No, it's actually a skateboard. So it's a refugee skateboard company. You want to run? You want to go faster?
Wheels.
Wheels on a plank. We are the WRB.
You'll never be bored again.
Yeah. Oh, that's their slogan. War Refugee Board. You'll never be bored again. See the spelling. Men de var i Skandinavien, i hela Skandinavien. Uh-huh. De letade efter någon i Sverige framförallt, för Sverige var ju neutralt officiellt under andra världskriget.
Yeah. Okay.
Så att Sveriges diplomater kunde röra sig fritt under kriget. De ville hitta en person som kunde hjälpa till att organisera en räddningsaktion i Ungern där Raoul ägde det här handelsaktiebolaget. Mm-hmm. De var ju stationerade där och i Sverige. Och då är det
said he owned it?
Yeah, he owned it with or like worked on it with Lauer, the Hungarian guy.
Okay, so he was on the board.
He was a director, yeah. Okay. Yeah. Verkställande direktör skulle man kunna säga. Och då är det en amerikan som sägs det ha rökt en cigarett med Lauer och frågat om han känner någon svensk.
Cigarette.
No, it was a cigarette, but I did the quotation sign, but I didn't mean to do it. It was a cigarette, yeah. Men då frågar han finns det någon i Sverige här som skulle kunna åka som diplomat och göra det här uppdraget åt oss. Vi sponsrar det, War Refugee Board. Och då är ju Lauer, så han har ju snappat upp att Wallenberg är väldigt engagerad i de här frågorna om hur judarna blir behandlade i Östeuropa.
Okay.
So he's like, yeah, you should talk to Raoul Wallenberg. And so with the wheels in motion så blir det till slut så att Raoul Wallenberg får uppdraget att åka ner som diplomat från Sverige, men på uppdrag från amerikanska regeringen och vår refugee board, och försöka rädda så många judar som möjligt i Budapest 1944.
What?
Yes.
He's gonna do like an underground railroad type of thing.
Well, if he did, I couldn't tell you because that would be a major spoiler, but he didn't.
Wow. I'm just thinking like he's like Harriet Tubman.
Yeah, yeah.
Or is what they're asking him to be.
Maybe, yeah, yeah. But it's yeah, he's going down. Han åker ner som diplomat. Han är på det handelsaktiebolaget, men han har ett hemligt uppdrag. Mm. That's the gist of it. Okay. Så fram till 19 mars 44 så var judarna i Ungern relativt skonade. Alltså de blev inte förföljda av nazister. De blev inte relativt sett så. Och det var för att Hitler hade ett samarbete med Ungern och deras premiärminister Miklós Horthy, han ville inte spela Hitlers spel. Han var så här, men vi har de här reglerna i hela Europa om hur man ska behandla judar, och Horthy var så här, nej, det tänker jag inte göra. Och det var inte så att han älskade judar, det var bara att han gillade inte att bli trampad på av Hitler förmodligen. Mm. Så han var så här, I'm not gonna do that. Så att de var rätt säkra där.
Oh wow.
Men vid något tillfälle så ska Horthy...
That's crazy to even go out like that and say that.
Yeah.
Well, I mean, I'm not doing it because I'm a believe in human rights. I just don't like this motherfucker tell me what to do. All right.
Turn on the radio, the announcement. Yeah. I don't like the Jews.
But I'm willing to tolerate it to say fuck you to Hitler.
Lite så typ.
Wow. Whatever works though.
Yeah. Men och sen så jag tror att det var så här att Horthy är lite trött på den här alliansen ändå, och han tänker att jag vill separera mig från Hitler och skapa en allians med västvärlden. Han hatar Ryssland, så det finns lite motstånd där.
Mm.
Men Hitler kallar Horthy till ett möte.
Uh-oh.
Och när Horthy åker till mötet, då har Hitler redan förberett en operation som heter Operation Margarete. Och
does it involve ice and like
and vodka? And
vodka? Yeah. En Margarete.
Och det var en Margarete. Det var en tysk attack mot Ungern där de går in och tar över.
Oh, så okej.
Ja. Och den började förberedas i september 43, men genomfördes inte förrän 19 mars i 44. Så Hitler väntar alltså ett halvår ungefär.
Wow.
Han bara preppar för det, för han bara, nu tar vi Ungern. För Hitler vet att det är 800 000 judar där. Som...
He only wanted to kill,
yes,
wanted it,
yes,
to kill Jews.
Det är 44, så det är 19 mars 44. Några månader senare så kommer amerikanerna.
Mm-hmm.
Så att,
wow, so he's a little desperate too.
Yeah, I think, antingen vet han att det är på gång eller så är han bara allting. För jag tror att Stalingrad och Ryssland har redan börjat vinna över tyskarna, så det börjar gå dåligt redan.
Okay.
Och jag tror till och med att, inte här, men Ryssland börjar avancera och det kan vara så att vi håller på att förlora kriget liksom.
Mm.
Men många toppnazister blev ju bara ännu mer motiverade att döda mer då.
Okay.
Och Ungern var ju framförallt så här, det är 800 000 judar där. Fan har de där judarna. Den liksom inställningen.
Oh shit.
Så det de gör är att de går in och tar över och sätter... Och så har de, Ungern har en egen nazigrupp som är ungrare som heter Pilkorsarna. Okay. Som är så galningar. Som är nazister fast i Ungern. De är inte nazister men de är pilkorsare. De har samma värderingar. De hatar judar. Så de går in...
What the fuck did the Jews do, man?
Well,
damn!
Well, that's a longer episode. What didn't they do? No,
But for real though, it's like...
Jag vet, det är så sjukt. Men man vet
find
ju...
Find somebody to blame.
Man vet ju liksom inte varför han var så jävla besatt av det. Men,
not just him though, but this group too.
Yeah. Speciellt en man, jag kommer till honom strax.
Okay.
Men det som hände då var att de gick in och tog makten och sa till...
Is it Kanye West?
Ja.
The guy later?
Yeah.
Okay.
He's coming up. Jump to 2022. No. Men så då blir det så här. Horthy får veta att nu har vi tagit makten. Vi har skapat en marionettregering. Det vill säga vi styr, men du är den officiella figuren. Så vi styr dig, så du gör som vi säger. Men det ser ut som att du fortfarande är president. Like, get it? So he's like, he's a puppet. Basically.
I get it.
Yeah.
And that's what Hitler said in the meeting.
Jag vet inte om han sa det i mötet, men det blev, stod klart för Horthy när han kom tillbaka att han inte hade makten längre. Och då kanske de berättade då. Jag vet inte hur det gick till exakt. Jag vet bara att det var den manövern de gjorde.
Okej.
Okay. I alla fall så... bara 800 000 judar, vi får skynda på. Vem är skitbra på att döda judar i tyska armén under Hitler? Jo.
Goebbels?
No. This, I don't know if you heard about this one, but Adolf Eichmann. He's a scary motherfucker.
Okej.
Okay. Han har... lite kort om Adolf Eichmann innan vi återvänder till Wallenberg.
Okay.
He's a scary dude.
Is he like the Jew hunter in...
Yeah,
in,
pretty much. He was...
Bastards. Okay.
Yeah. Han... ska vi se... Han har haft det uppdraget sedan typ 41. Att liksom döda judar. Han hade en plan... som heter Madagaskarplanen, där man skulle sätta 4 miljoner judar från Europa och deporteras till Madagaskar, franska kolonin. Han hade en massa sådana liksom, planer och sånt. Han lyckas döda väldigt många judar, skicka dem till Treblinka och massa förintelseläger. Och han är liksom passionerad. Alltså, han gjorde upp tidsscheman för deportation av judar. Från Nederländerna till ett annat förintelseläger. Han liksom bara... Så Hitler skickar honom till Ungern. Och jag tror det är han kommer dit lite senare. Men Eichmann går in mellan 15 maj och 8 juli. Det är alltså, vad är det? 2 månader.
Mm.
Så lyckas han skicka iväg 440 000 ungerska judar till Auschwitz. 90% blir gasade, resten blir slavarbetare.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så när Wallenberg åker ner så är det är kaos liksom. Och Wallenberg är...
I wouldn't have blamed him if he just didn't go.
Yeah, but he was up for it. Han hade sagt om sig själv att han var feg. Men du kommer säga att han inte är feg.
Okay.
Så han bara, okej, vi sätter igång. Så det han gör i Ungern, det är att han som diplomat... hittar på så många svenska medborgare som möjligt. Han ger skyddspass till judar. Och alltså, kanske det fanns judar med svenskt påbrå där. Men ger det till alla. Mm. Han anställer folk till sin legation, till sitt jobb, till den här, till handelsbolaget antar jag, som är judar. Bara, nej, de är svensk personal, de jobbar här. Hade förmodligen mer svensk personal än man behövde. Och vid något tillfälle så åker han och stoppar ett tåg fullpackat med judar som ska dra. Och han är så här, alla som har svenskt skyddspass, kom med mig, jag ska kolla att ni har dem och så får ni följa med mig. Och det är ingen som har. Och han bara, jag känner igen dig, du är svensk, kom. Du också,
oh,
jag vet.
All the languages and shit.
Ja, jag bara, du är svensk, kom. Och så kunde han bara, visa mig bara ett papper. De kunde vara typ så här, ja, här är ett papper på ett kvitto. Och han bara, yes, du är svensk, här har skyddspass, boom. Men skyddspassen var ju förfalskad också. Mm. Och han var skitbra på att göra det. Han var ju arkitekt, han kunde ju rita.
Oh, yeah.
So he did like, för det flög många falska papper i Ungern som många judar försökte visa upp. Och tyskarna och pilkorsarna var ju så här, nej, det där skiten. Men de här såg like, riktigt.
That's a picture of a carrot.
That's a picture of a carrot.
That's not gonna work.
That's a carrot.
You drew a sweet, not Swede.
Oh, you're from the country sweet? Nej, men så han går runt där som rena rama Studio 54.
I was wondering what could be the way to do it. Yeah. He's like, they're Swedes.
Yeah. He was like, you, not with that shirt. hey, I said not with that shirt. Studio 54 referens. Okej, han höll på så febrilt. Vid något tillfälle så ska Eichmann ha sagt vi borde skjuta den där lömska hunden Wallenberg, han förstör alla planer.
Oh, so they knew
of him. Yeah, he was a big nuisance. He was fucking it up. Den dagen så tog Wallenberg med sig 500 judar från tågstationen. Wow. Bara genom att typ så här övertyga dem om att ni svenskar, kom. It's pretty cool.
Yes.
Sen när Ryssland, det står klart att Ryssland
500
vinner.
500 in a day.
Yeah, 500 in a day. Ju sämre det går för Hitler och Eichmann, desto mer engagerade och besatta blir de av att lösa judefrågan, citationstecken. Mm. Och den slutliga lösningen, som de kallade den. Så att de som jag sa, de deporterar 440 000 judar. Och samtidigt som Ryssland kommer närmare, det är så här, okej, de är snart här. Snart kommer, för det är Ryssland som är närmast Ungern. Snart kommer de och befriar oss. Vi måste hålla ut. Mm. Då har pilkorsarna gjort någon kupp så att de bara går in och bara tokskjuter. Och bara, du vet, de går bara runt på gatorna och dödar så mycket som möjligt. De sätter ihop, de flesta judarna binder ihop dem så de är tre stycken. Ställer dem vid kajen och skjuter den i ryggen. Och så ramlar alla tre ner i vattnet. Bara för att spara ammunition. Så de bara går runt och tokdöda liksom.
Oh my god.
Mm. Och Raoul åker runt och vid det här laget så, jag tror att det är så att de störtar in också på hans legation, på hans kontor. De äger ju flera svenska hus liksom och så. Och jagar bort alla hans anställda. Så han springer runt i Budapest. Han åker runt på en damcykel tror jag. Det finns flera uppgifter. Och letar efter sin personal. Ska hämta tillbaka dem liksom.
They probably didn't like that at all either.
What, that he rode on a lady bike?
Yeah, they're like, he's a gay Swede.
Gay Swede.
Saving the Jews.
God damn it, could this be any...
He should have been a cross-dresser too. That'd have been just chef's kiss.
Yeah.
Diversity.
What is that, an earring?
Exactly.
Det är som värst på slutet, liksom. Och... efter ett tag så kommer ju Ryssland dit. Jag kanske missar någonting här nu, men efter ett tag så kommer Ryssland dit och de går in i Budapest, men det är fortfarande strider. Så Raoul tänker att okej, det finns ett getto med 60 000 judar, för nu har pilkorsarna liksom, de har bara föst in dem i olika läger, så det finns två olika getton, ett för ungerska judar och ett för internationella judar.
Okay.
Och vid något tillfälle så går Wallenberg och några andra till en tysk officer och säger så här, för de har sagt nu ska alla de dö. Och den här officeren, han är någon jävla överställd, jag vet inte vad han är. Han är på väg in och döda alla. Och då går de dit och säger så här, ni kommer förlora kriget om du dödar dem där så kommer vi se till att du blir hängd. Och då går han med på att inte gå in där. Så Wallenberg Company lyckas rädda 60 000 där. Utöver dem så lyckas Wallenberg rädda tiotusentals judar under sin stund i Budapest. Och när Ryssland kommer så, för det är fortfarande några getton som är osäkra, för det är inte över liksom. Mm. Det är inte freden, andra världskriget är inte slut, men tyskarna är liksom bortfösta mer eller mindre, men det är inte safe. Så Wallenberg säger att ja, men jag skulle vilja prata med general Melanchenkov, kanske han heter. Vi säger så.
Okay.
Ja. General Vodka? Nej. Too much of a cliché. Malinovski tror han heter. Överbefälhavaren Rodion Malinovski. Okay. Att han ska gå in i gettot och liksom befria dem så fort som möjligt. Så Wallenberg äter middag med honom. De har det ganska trevligt och så. Han har många samtal, tolkade samtal. Han går tillbaks till sitt kontor, pratar med personalen. De är hittade. De är safe. Han pratar lite mer med ryssarna. De säger, ja, men följ med oss över till vårt högkvarter. Så pratar vi mer om det. Han säger så här, fan vad bra. Han tar sin chaufför, hoppar in i en bil. Åker över till ryska högkvarteret. Och sen är det ingen utanför Sovjetunionen som någonsin ser Raoul Wallenberg igen. Han försvinner.
Why does this stuff keep happening, man?
The Swedes.
So the UN guy,
mm-hmm.
Dag Hammarskjöld.
Yeah, yeah.
This guy. Yeah. The only one who sticks around is Gunnar Tengling.
Yeah, yeah, yeah. That on fucker. The Titanic. On the first episode we did. Jo, men, roligt, so
you think it was an agreement?
Han trodde nog att det jag ska åka dit och förhandla. Men vi vet idag vad som hände ungefär. Så du kommer få höra det också.
Oh.
Men då visste vi inte det. Och vi visste inte väldigt länge. Det fanns flera teorier. Men en sak som Wallenberg tydligen har sagt till henne på sitt kansli var, jag är inte säker på om jag är deras gäst eller fånge. Mm. Men han var ändå, alla vittnen säger
why would Russia...
Okay. Men alla vittnen säger att han verkade åka frivilligt. Men han försvinner i alla fall, och det finns dokument som visar att jag kommer inte ihåg exakt vilket datum det är, men det är några dagar efter att han försvinner, att det står att han har blivit arresterad av ryska militären och han har blivit förd till Moskva. Jag kan redan nu säga att man vet inte riktigt varför. Men en teori är ju att han var misstänkt av ryssarna att vara spion åt USA. Eller England.
Okay.
På grund av förmodligen att The War Refugee Board hade anlitat honom som svensk diplomat att åka ner. Och redan där, alltså det här är Stalin vi pratar om.
Yeah.
Så att hans paranoia, det spelar ingen roll om det är logiskt eller inte. Liksom, utan det är bara så det är. Så han försvinner i januari 1944 och ingen vet vart han är. Och sen är det så att just då så var Staffan Söderblom var en diplomat, och vid den här tiden så var han utrikesminister, vad fan ska man säga?
Ambassador.
Maybe, yeah.
Somebody that...
Ja, jag tror att han var ambassadör i Ryssland. Kan det vara så? Okay. Skitsamma. Kolla upp det och hör inte av er till mig. Om I don't care. Men han i alla fall, han hade bollen på att ta reda på vad som händer i Ryssland här. Mm. Och han blir underrättad att han har sett att Wallenberg är i Ryssland och vi har honom. Han ser det. Mm. Men jag vet om han glömmer bort den informationen. För sen får han höra folk som kommer från Budapest, från Ungern, som har hört ryktet av att Raoul Wallenberg har dött i en bilolycka. Eller någonting, en olycka, att han är död. Så Söderblom börjar ta det som en sanning. Så han hör inte av sig till Ryssland.
Goofy-ass
ja.
Söderblom. Come
så,
on. Ja.
Så han hör inte av sig till Ryssland för att säga, kan ni få hit Wallenberg? Det han gör under slutet av sin karriär
This is so Swedish, man.
Yeah.
This dude's like, well, I don't want to take on any conflict.
Yeah.
And I'm about to retire. Might as well. I mean, he's probably dead in an accident anyway. Yeah. What?
Det var exakt så han sa till Ryssland. Han gick dit och i princip sa så här, angående Raoul Wallenberg. Alltså, jag har ju förstått att han är död. Men kan vi få en bekräftelse på det? Och det är han
we
inte.
We have bones.
Det är han inte, man
we
vet.
We have random bones here. They are sweet. Like carrots.
Det finns tydliga papper. Det finns tydliga papper. Inte pappor. Papper på att Raoul Wallenberg först sitter i ett fängelse. Och sen man var flyttad till NKVDs egna fängelse. Det är alltså dåtidens KGB.
KGB, jag fick det.
Och det är ett riktigt rövhål till fängelse. Man får inte prata med någon, man sitter i en kall, mörk cell. Fångarna där, man har lyckats prata med andra som satt där. Fångarna där lyckas utarbeta någon slags knacksystem. Så att om man har 5 knackningar, då vet man att det är Raoul som knackar. Och sen måste man typ, alltså jag antar att det knackar för varje bokstav. Så det tar ju jävligt lång tid att formulera något. Men de kan prata på det sättet med varandra, för annars får de inte prata med något. Med någon. Han sitter där i ett år.
Holy shit.
Ja. Ingen får kontakt med honom. Maj och Fredrik, de får hela tiden höra, han lever, han är död. Han lever, han är död. Det är bara gång på gång på gång på gång. Och sen ska vi kolla när nästa jävla klappträsk kommer in i bilden. Så, sen så byter de svenska utrikesministern från han jag nämnde, Söderblom.
Thank God.
Och då håller de precis på att förhandla lite. Det känns som att så här, det kanske blir någonting här. Det är under Tage Erlanders tid som statsminister. Och Tage Erlander tar tag i det här. För det börjar, just under Söderbloms tid så säger Ryssland så här. För de har massa folk de vill ha utlämnade från Sverige till Ryssland. Och de säger så här. Och de säger så här, kan vi få dem? Och Sverige är typ så här, ja. Och de bara, yes. And maybe we have people you would like to contact here. Och Söderblom är typ så här. Nej, vilka skulle det vara? Helt jävla dum. Och Ryssland gör så flera gånger. Det är som att de skickar...
They don't want him anymore. He keeps knocking on the wall. His name begins with an R. Can you send somebody named Anders? We prefer Anders... Adam. Do you have an Adam? No, Raoul. It's an R and a fucking U.
Oh, my God. You know what would be really tasty now? A Wallenberger. Is that something you would like, maybe?
Nah.
But we have such a tender Wallenberger. He's been in our kitchen for over a year. Nice and tender.
I would
yes.
not like that.
Okay, he's an unfed Wallenberger, very hungry.
No.
Nej, så de bara sjabblar bort det helt åt helvete.
Fucking Söderblom.
Så att Tage Erlander åker dit. Det är någon gång på 50-talet tror jag. Ja, för Stalin dör. Så det finns hopp.
Okay.
Stalin dör 53 och då åker...
Was that what's on his tombstone? Det finns hopp.
Det finns hopp.
Here lays Joseph Stalin.
And now there is hope.
And now there's hope.
Ja, precis. För då har Khrushchev tagit över i Ryssland. Jag tror han heter Khrushchev. Så Tage Erlander åker och träffar Khrushchev och säger så här. Hörrni, Wallenberg. Kom igen nu.
Do you mean the dish? Stop playing now.
No.
Do you mean the wealthy family bank people?
They're in your country. Why are you here?
Well, men Khrushchev säger det så här. Det var ett jävla tjat om Wallenberg. Vad fan är det? Men Tage Erlander säger så här. Kan du kolla upp? Det är helt sjukt. Varför? För det finns inga papper på honom längre. Papperna slutar liksom. Och de har börjat förneka. Helt plötsligt så går det inte att hitta honom. De bara, var är Wallenberg? De bara, vi har ingen Wallenberg. Och det efter nu, efter det vi vet nu är att Sovjetunionens rättssystem och hela deras, det är bara ett haveri. Alltså det är, ingenting funkar. Det är jättesvårt att hitta folk liksom. Men här är uppenbart att de ljuger. För de sa i 1944 fram till typ, vad det nu är, 46, någonting, 47 Ja, vi har honom typ. Och efter 47 bara, who? The dish? Det är exakt den grejen. We don't know him. Och då, så, då får, jag tror han får Khrushchev i alla fall, bara så här, men vi vet att det finns uppgifter, kan ni bara ta fram dem? Kan jag få honom? Lever han? Får jag honom? Och han har för, han, Tage Erlander har sagt att han trodde att han skulle åka dit och att han skulle ha med sig Raoul Wallenberg hem. Mm. Men han får inte det. Khrushchev säger, jag ska kolla på det. Och sen får de ett, typ som en handskriven lapp från Ryssland som säger så här, here's doctor, here's death, death proof of Raoul Wallenberg. He's dead. Han dog i 1947 av en hjärtattack. Denna knappt 40-åriga man som hade god hälsa. Och det, man vet inte om den här lappen är sann. För det står bara en lapp, den kan ha skrivits dagen innan. Oh yes, a death certificate here. It was 47.
There's a carrot on it.
Yes. It's, the carrot resembles death in our country.
Just take the paper and leave.
It was death by carrot. It was allergic. He got a heart attack from carrot. It's poisonous for him. Och oftast betyder hjärtattack under den här tiden i Ryssland en någon slags giftinjektion. Mm. Förmodligen experiment.
Att han, oh, shit.
Ja. Men innan det hände, för att det står klart att han är död liksom. Det är i alla fall, det är rimligt att tro det nu.
Okay.
Så har han åker ur det där hemska fängelset. Han åker på förhör och då tänker han så här, men nu jävlar, det här är innan han dör, så vi backar lite. Han bara, men nu, det här är ett förhör, gud vad bra, jag kanske får min rättegång. För han har inte fått någon rättegång. Och då säger de, ja men du får ingen rättegång, för det här är ett politiskt fall. Så det som kommer ske är att vi kommer ha ett möte.
He didn't even do anything!
Vi kommer ha ett internationellt möte, hela världen, där vi diskuterar såna här saker. Om någon månad. Och då kommer vi ta upp det här. Och då kan Sverige säga att nu vill vi ha Wallenberg och då får vi förhandla om det.
How did Stalin feel about the Jews?
He hated them. He killed a lot of Jews.
Okay.
Yeah.
So maybe that was it.
But he hated everyone.
Right. So, well, yeah. I'm just saying, like, maybe they're like, oh, we were gonna come. You didn't have to get in our business dealing with America, trying to make them look like heroes.
Maybe. Det fanns också det att det fanns rykten om att Wallenberg skulle ha anställt fascistvänliga människor till sin ambassad, vilket är bullshit, skulle han gärna göra, men det var det Ryssland hade den informationen. Mm. Typ, you protect the Nazi scum. Typ, man bara, or maybe I did like, the opposite.
I was,
men i alla fall, han sitter där förhöret. Ja, men han tycker så här, men det här är ganska bra nyheter. Det blir ingen rättegång, så de kan inte döma mig till döden, liksom. Och det kommer bli, okej, okay, bra. Nu kanske det händer någonting, liksom.
Let me tell my friends.
Mm.
And they're like, what?
Så bara, Raoul, du har blivit frigiven. Nej, jag är inte klar! Jag håller på med, jag måste skicka meddelandet. Du får en chans till, sen får du sitta resten av livet. De måste få veta! Fum. Fan! Okej, okay, jag får skicka ett nytt meddelande. Det blev ingenting. Jag stannar kvar. Så det tog en vecka att skriva. Raoul, nytt förhör! Fan! Vi kommer släppa dig snart. Jag måste berätta för mina kompisar.
Just never stop.
Det var
knocking.
Så åren gick.
That's why he had, that's how he died, knocked
yeah.
to death.
Yeah. That's
he
how
died from knocking too many times on the wall.
Yeah. That was how Morse code was invented. We need a faster system.
You don't want to Wallenberg it.
Send the SOS. Letter style? No, what, are you an idiot?
Are you going to Wallenberg?
Are you going to Wallenberg that shit?
Are you going to Morse it?
Vi kommer ju dö innan. Skicka SOS. I alla fall. Så. Och sen också den här Östen Undén som tar över efter Söderblom. Han är också en jävla idiot. För han får ju höra då att han är död. Och sen när flera säger så här, men det är något som är skumt. Den här lappen makes no sense. Han kan vara levande. Varför tror du på ryssarna? Och då säger Östen Undén, menar du att den här, vad det nu var, översäljare generalen ljuger för mig? Man bara, ja!
Yes.
You fucking idiot!
Yes, of course.
Så han undersöker inte vidare heller. Det kan ju vara så att Wallenberg har levt. Man vet ju inte, han har bara fått ett papper liksom. Om det nu var, eller om det till och med var innan det där pappret. Han bara undersöker inte för att en ryss sa till honom att han är död. jävla idiot. Riktig idiot. Han har också uttalat sig om Ryssland. Det här kanske ger lite ljus på honom. Han har uttalat sig om Ryssland att vara ett förträffligt rättssamhälle. Och att han hade inga varma tankar för amerikanerna direkt. Så det, han var lite kommunistvarning på honom. Jag säger inte att han var kommunist. Om du är släkting till honom, hör inte av dig till mig. Jag kommer inte bry mig.
Oh, Wallenberg.
Nej, alltså den här Undén som sket i alltså, oh, som trodde på ryssen. Yeah. Han var så här, Ryssland är ett fantastiskt land. De har jättebra rättsplan. Sen, fuck that guy.
Yeah.
Det händer ingenting. Och man får inte veta någonting. Det är först flera år senare. Det är när muren faller och Gorbachev kliver in. Mm. 1989 som muren faller. Under slutet på 80-talet så börjar man prata igen. Och man får lite mer information. Man kan konstatera att han är död. Lite oklart när. Men att det liksom hela tiden är. Och sen vid 98 så börjar Ryssland stängas igen. Och då slutar man få information. Men man har lyckats samla ganska mycket. Maj och Fredrik dör utan att få veta exakt vad som har hänt. Och släktingarna fortsätter väl hela tiden att ligga på. De vill fortfarande veta liksom. Men ja, som sagt, han skulle vara 111 nu, så jag tror inte att han lever.
Damn, you always give me the good ones.
I thought you were gonna laugh. This is a comedy. No.
Man, he did some great stuff though, man. Shout out to him.
Helt otroligt. Anledningen till att
he gave his life to save the oppressed.
Ja. Och länge under 50, 60, 70, 80-talet så var Raoul Wallenberg, det var mer liksom en diplomat, ett diplomatfiasko. Det var mer fokus på att han försvann än vad han faktiskt gjorde. Men efteråt då, på sista 30-40 åren så har han ju verkligen blivit hyllad för det arbetet han gjorde.
He should be on the money.
Should have been on the fucking... Why? Varför inte han på...
Who's on the 200?
Monica Zetterlund, tror jag. Singer. A fucking singer.
And they got the opera lady on the 500.
Yeah.
Monica Zetterlund's not on the
200. Nej, hon är på 100. 200 är Ingmar Bergman, är det?
Is that him on that one?
The director, Ingmar Bergman, okay. Yeah. Och Tage är väl på 1000-lappen, tror jag. Nej, inte Tage, Dag Hammarskjöld, yeah. The 20 is...
It's Astrid Lindgren.
Yeah. Yeah, why isn't he? Det här är min nya serie. Folk som borde ha varit på pengarna. Inte lika lätt. Jag måste göra så mycket mer arbete.
This should be a day of the year. He should have a holiday or something.
Jag tror att det finns en sån dag.
Last week was this past Monday was Dr. Martin Luther King Day.
Yeah.
And I can't help but think about like the two, you know what I mean? There's a similarities in it with somebody trying to help people.
Om du typ är, jag menar, om du typ nästan har räddat 100,000, om du räknar med de där 60,000 i gettorna som de hindrade från att bli avrättade, det är nästan uppemot 100,000 säkert.
Yeah.
Schindler, Oskar Schindler, vad räddade han typ? 1,000? 2,000? Fuck that guy.
Man, where's that movie, huh?
Yeah, and he made those fuckers work. They were pots and pans workers.
If there's any family in this country that has money, that has the same name.
Ja, och det är också konstigt. För Wallenbergarna...
Like, make the movie about this guy. Pretend he's your cousin.
För jag har för mig att... Och det här kan bara vara som jag fått för mig. Men jag tror jag har hört att Wallenberg-familjen pratar inte särskilt mycket om. Det är inte som att de hyllar honom och säger att det här är den bästa av oss alla. Det var väldigt... Det var ganska... Och så
här, is he part of that family?
Yes!
Oh, I didn't know he was part of
that. Oh, family. He is.
You said it was a part of that name.
Men han var liksom aldrig med i planerna. För hans farsa dog innan han föddes. Så då var ju Maj inte ens en Wallenbergare längre. Hon var ju en enkling och gifte om sig. Så det var ju liksom inte fucking assholes.
Wow.
Så att idag är han hyllad som den hjälte han var. Han har en staty utanför Operan där vid,
nice,
vid Rosenbad nästan. Och 2012, det här är kanske det coolaste, största hyllningen till honom. 2012, min kompis Björn skrev en musikal om Wallenberg med en annan kollega. De gjorde som en skolföreställning och sen gjorde de den igen när det var ett Raoul Wallenberg år. De firade vad det nu var. Jo, de firade att han hade fyllt 100.
Okay.
2012, ja. Och då regisserade jag den versionen. Så det är därför jag visste mycket om det här. Så det var därför jag var lite tveksam till att göra den. Okay. Men jag visste inte allt det här. Jag visste faktiskt inte om allt som hände efteråt.
Wow. That was a fantastic story, man.
Thank you, man.
Thanks for teaching me Sweden.
It's juicy, och jag glömde säkert massa skit. Men du vet, man kan ju alltid forska själv.
It's a lot, yeah.
It's a
launch pad.
Yes.
For your journey of knowledge.
Den här podden är en launch pad to knowledge.
All right. Well, thanks for checking this out, everybody.
Mm.
Don't forget, you can check us out in person.
Mm.
At Presence Impro on February 3rd.
Yes.
When we're doing, what's it called? Spice Up Your Life?
No. Yes, it's a tribute to Spice Girls.
Spice Girls and me.
Yeah.
Boom.
Alla de kommer vara där, men vi skryter med dig.
Exactly.
Nej, men den heter Flashback. Du kommer få ett ord av publiken, du kommer tringa ett minne, du pratar om det minnet, vi riffar sketcher på det. Du står och berättar roliga anekdoter, vi spelar roliga sketcher.
And a quick fun fact before we go, that in high school I used to be a part of the creative arts unit of Boys and Girls Club.
Mm-hmm.
And we wrote a play. First one was called Yo Juliet, which was a hip-hop.
Romeo and Juliet.
And the second one was called Flashback.
Oh, nice.
I'm ready for this.
Oh, my God. Fy fan. Gå och se det, fy fan.
Come to Flashback. Watch Eric and them do what they do wonderfully. It's going to be fun.
Ja, biljetter på presensimpro.se.
Yes. We'll catch y'all later. Thanks so much. It's been Jonathan Rollins.
Och Erik Broström.
And we've been teaching you Sweden. See you next time. Peace.
Inte krig längre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.